Välkommen att göra det. Lärjungarna kom fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa: sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket, och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Amen. Evangeliet idag handlar om barnen som förebild för alla människor. Vilket kan betyda olika saker, och det ska jag återkomma till. Men i berättelsen om Jesus och barnen så är barnen förebild för alla. I kontrast till de vuxnas tuppfäktande om vem som är bäst. Eller som de sa på den tiden, vem som är störst i himmelriket. Och Jesus vill visa hur barnen på ett annat sätt än de vuxnas prestationsmodeller är helt beroende av andra. Främst av sina föräldrar, men också av andra människor. Och så ska det också vara för oss. Jesus menar att alla människor ytterst är beroende av Gud och Guds omsorg och om allas människor omtanke. Och idag lever vi tvärtom i mätbarhetens tid, i prestationens tid på jobb och vardagsliv. Och Jesus menar att inte bara ett sista beroende som gäller, utan att vi är helt och hållet beroende oavsett vad vi gör, så är vi beroende till slut av vad Gud gör för oss. Bilden av barnen som förebild var säkert lika utmanande då som det var nu, eller som det kan vara nu. Och idag lever vi i mätbarhetens tid, prestationer på jobbet och i vardagslivet. Och här kan man också den här tiden på året tänka på allt vi ska göra för släkt och vänner, för familjen. Man ska räcka till där hemma och på jobbet. Har jag gjort tillräckligt? Har jag räckt till för allt som förväntas av mig? Fick jag julskinkan nu precis så där lagom saftig, inte för torr, inte för röd? Ja, det är så mycket som ska stämma nu för tiden. Det ska aldrig kunna vara riktigt vanligt, det ska vara perfekt. Ja, julbordet har sina krav. Allt ska funka och bli bra. Och på jobbet är det uppenbart. Utvecklingssamtal, lönesamtal, morgonmöten, personalmöten. Det är så mycket som förväntas av mig. Det är så mycket som jag ska nå upp till. Duger jag som människa? Så när lärjungarna argumenterar om vem som kan prestera bäst, vem som är störst i himmelriket, så är det som att Jesus bara måste reagera mot detta. Livet kan vara på ett annat sätt än ert mätande, ert konkurrerande. För till slut så står vi alla inför ett beroende av vad Gud ger oss i livet. Först och främst uttrycks det hur vi är tillsammans, hur vi är medmänniskor. Det är det tydligaste uttrycket för vårt beroende. Jag klarar mig inte helt och hållet själv här på jorden, utan jag står hela tiden i relation av mina medmänniskor. Precis som barnet är beroende av de omgivande människorna, så är vi var och en beroende av andras kärlek. Ytterst är vi beroende av Guds omsorg om oss. Vilket egentligen verkar vara två sidor av samma mynt. Relationen till de nära, till vänner, påminner oss om vår Guds relation. Jesus säger, för den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig. Det är ju inget annat än ett uttryck för hur Guds kärlek verkar genom oss människor. Att det är så vi gör Guds erfarenheter. Det gör vi genom att möta varandra, genom att svara på varandras behov, fråga efter. Även de obekanta barnen, den obekanta människan, främlingen, är inkluderad i denna omsorg. Och det påminner om oss om hur vi hör samman på i hela jorden, i hela världen. Jag har fångats av en av bönerna i kyrkan som jag tänkte på nyligen i en gudstjänst som lyder: Gud, hjälp mig känna igen dig i min nästa. Gud, hjälp mig känna igen dig i min nästa. När jag bad mig den bönen nyligen så kände jag att det var verkligen ett bra sätt att sammanfatta min egen gudsbild. Hur jag mer och mer känner att jag relaterar till Gud. Hur det har betydelse i relationen till andra. Det religiösa beroendet av någon utanför oss liknar vårt ömsesidiga beroende av varandra. Vi kan längta efter en gudsrelation bortom oss själva. Och här i evangeliet idag så finns uttrycket om att när vi tar emot en annan människa så tar vi emot Gud själv. Genvägen, om vi nu får uttrycka det på det sättet, går till vår medmänniska. Där kan vi göra Guds erfarenheter. Och Jesus menar att detta är något bra, att vi är beroende av andra med bilden av barnen. Det är bra för oss att ha en relation. Då framträder också vår relation till Gud. Och läser jag grekiskan lite noggrannare i texten så står det att han placerade barnet kanske inte framför, även om man säkert kan tolka det så. Nej, han placerade barnet mitt ibland dem, mitt i gruppen. Som en bild för det ömsesidiga beroendet. Inte barnet som en förebild för de vuxna nödvändigtvis. Men barnet som en del i gemenskapen. Och så är ni också en del i gemenskapen, beroende av varandra. Och i det beroendet uppstår gudsrelationen. Nu till de andra bilderna av barn på den tiden. Dåtidens hellenistiska kultur, alltså den delar av den grekiska kulturen, kunde på ett annat sätt lyfta fram barnen som något åtråvärt. Barnen stod i den grekiska kulturen för det genuina, det rena, det naturliga, det oförstörda. Så kan ju vi tänka också i vår tid. Barnen kunde till exempel få särskilda fina uppgifter i den grekiska riterna på grund av sin renhet. De fick bland annat uppgiften att kyssa gudabilderna, komma bilden av Gud extra nära som ingen annan kunde. För de var ju så rena och fina. Och lite av det naturliga idealet från barnen kan vi ibland också se hos oss. Vi uppmuntras att släppa fram barnet i oss. Bli oss själva, släppa fasaden, vara naturliga som barnen. Och det är ju något bra. Vem vill inte vara sig själv? Vi ska inte förneka det. Men i historien har det lätt kopplats till prestation. Att hela tiden förbättra sig själv. Vara bättre. Bli renare som människa. Och jag kan inte låta bli att påminna mig om en av mina favoritteologer, Martin Luther, som gjorde en erfarenhet i klostret då på 1500-talet där han verkligen försökte förbättra sig själv där i sin klostercell, bli en bättre människa. Han försökte genom självspäkning framstå som god inför Gud. Han sökte efter sitt bättre jag. Vilket med tiden ledde till den omvälvande erfarenheten att ju mer han försökte förbättra sig själv, ju mer upptäckte han också hur introvert han blev, hur självisk han blev. Alltså motsatsen till den sociala människan. Nu finns det också såklart väldigt bra saker med kloster. Där munkar och nunnor gör allt för andra människor. Så det är inte det. Men jag vill påminna mig om Luthers erfarenhet. Att det också finns en alltför introvert själviskhet i hans sökande efter sig själv och sin renhet. Eller som den slovenske filosofen Slavoj Žižek uttrycker det. Lite överdrivet kanske. Om du gräver tillräckligt djupt i dig själv så hittar du bara skit. Där vill jag lägga till, finns ju massvis med ljusa erfarenheter också och fantastiska möjligheter. Där finns ett barn i dig som du ska bejaka och ta fram och vara glad över. Barnet som är beroende, som söker andra, som söker gemenskap. Som väcker kärlek hos andra. Det här blev till en omvändelseerfarenhet för Luther som drev honom ut ur klostret, ut vad han såg som den fria världen. Och först då i mötet med andra människor som han såg gjorde något för andra, när han kom förbi skomakaren som såg att han gjorde skor åt andra, som skomakaren som tjänade andra, snickaren som hjälpte andra med deras bostäder, så såg han att vi är gåvor till varandra. Och först då så fick han uppleva en friare relation till andra människor, och han kunde få syn också på vem han själv var, full av fel och brister, men också bekräftad i sina brister, älskad av andra. Och där framträdde en mycket gladare Luther som gör den genomgripande erfarenheten att han först då, bortom det själviska, kunde erfara att han var en fri människa, förlåten, trots sina fel. Han var älskad av andra människor, av Gud. Och det är liknande perspektiv som Jesus lyfter fram i evangelierna, det fåtal gånger som barnen kommer på tal. Inte barn som oskyldiga ljus, rena naturliga väsen som det samhället var ganska fullt av. Det är barnens beroendeställning Jesus lyfter fram, att de står i omsorgen av andra, av Gud. Och så är det också med er. Ni är beroende av andra. Och barn kan ju vara förfärliga. Barn kan vara själviska, envisa, ensidiga. Men mitt i det så väcker barnen vår kärlek. Och på så sätt, i allt som händer i världen som livet är fullt av, är det beroende av sin omgivning, av Guds kärlek. Paulus förklarade med bilden av gemenskapen som en kropp där vi alla är olika kroppsdelar och beroende av varandra. Så är det också med Kristus, lägger Paulus till. När vi i våra olika roller står i beroendeställning så är vi ytterst också beroende av Gud. Och julen handlar väl också i hög grad om detta. Juletiden där Gud kommer till oss genom barnet i krubban. Värnlöst, beroende. Öppen för relation, att vara en del av oss. Ett litet ljus i mörkret som väcker omgivningens kärlek. Utgivande av sig själv och samtidigt som det lilla barnet beroende. Längtande av kärlek. Och så kommer Gud till oss i denna juletid. Utsatt, beroende. För att ge av sin kärlek. Och väcka kärleken för andra hos oss. Amen. Vi sjunger psalmen 818.